When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald, en podcast om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter och med mig har jag som alltid Lisa Bjurvald. Hej Lisa!
Hej Margret! Hur mår du?
Jo, jag mår ganska bra.
Ja, bra!
Det känns som att det är vår i luften.
Ja, visst är det det, äntligen. Ja.
Och jag har på mig en pyjamas, kan man säga.
Yeah, det tycker vi inte. Du har på en härlig vårkaftan. Jag är väldigt inspirerad. Mm.
Att pensionera sig från sitt jobb vid 39 års ålder är inte många som gör.
Nej, men i journalistbranschen så börjar det nästan bli kutym.
Ja, vi kunde ju läsa om sportjournalisten Johanna Garå häromdagen, som har bestämt sig för att lämna offentligheten vid 39 års ålder. Delvis på grund av, ska säga det, inte enbart på grund av, delvis på grund av allt näthat och att det var liksom för mycket för henne.
Och det här är ju verkligen en i den långa, långa växande raden av kvinnor i offentligheten. Johanna jobbar på TV4, ska vi säga.
Ja.
Och det finns ju så många sådana här, vi har haft Alexandra Pascalidou, vi har även haft personer som inte har uttalat sig, som du tog upp när du gästade Mattsson Helin-podden.
Ja.
Vi tog upp Anna Hedenmo till exempel. För public service journalister har ju att de ofta inte pratar kanske lika privat som kommersiella.
Precis.
Journalister. Så vi har ju många, 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 och du och jag tog upp det redan i vårt härliga avsnitt Flashback-smockan i samband med Flashback-granskningen, att vi har ju också våra egna trådar på Flashback. Det är liksom, är du det minsta profilerad och har en byline, då följer det här som ett brev på post eller ett töntigt uttryck. Men nu börjar jag fan få nog.
Ja, när jag läste om Johannas beslut så det var så deppigt. Hon säger att så här, ja, men där står jag i direktsändning och ska hantera att en person tycker att jag är helt värdelös. Jag blir låg men låtsas som ingenting. Och då var det att hon då i direktsändning ska rapportera tillbaka från någon slags Twitter feed med reaktioner. Alltså bara det är ju ett dåligt, jävligt dåligt beslut från producent. Att man ska ta del av realtidsfeedback från folk på Twitter.
Och jag citerar lite mer i den här intervjun publicerad 19 april här på resumé.se. De 6 år som jag har jobbat i rutan, säger Johanna Grå, har sammanfallit med sociala mediers explosion. Det har varit en extrem tid, mestadels okontrollerad. Och så pratar hon om det här att förr i tiden så var man tvungen i alla fall att skriva ett brev. Nu kan man bara skriva och skrika rakt ut i offentligheten. Twitter har också fått nya regler nu som gör att, eller en ny funktion som gör att man bara kan skicka direktmeddelanden till vem som helst.
Jag slog på den funktionen igår.
Ja, vad hände?
Men ärligt talat så hände ingenting typ.
Men trollen är ofta lite sega sådär.
Men grejen var att jag kände att jag var tvungen att prova liksom så här den nya funktionen och se vad som hände om det skulle bli helt galet. Men det var inte så galet, det var mest folk som var ganska roliga och skojade om att de skulle näthata typ.
To be continued, kan vara jätteintressant att följa upp typ i slutet av maj.
Ja,
så det har gått efter en månad.
Verkligen.
Nej, men det som är så tragiskt med det här får man väl säga, det är ju att allt fler kvinnliga journalister fattar beslutet att nu får det vara nog. Alltså den önskade utvecklingen skulle ju vara att allt fler mediechefer sa att nu är det nog, vi tillåter inte att våra anställda utsätts på det här sättet längre. Självklart ska de inte till exempel behöva läsa upp live Twitter feed, för att då kommer det komma massa idiotiska och sexistiska kommentarer. Så man skulle se en offensiv från det hållet. Nu ser vi istället ett kvinnligt tillbakadragande och det är ju helt katastrofalt. Jag har funderat i såna här banor som, ska vi starta någon slags medienätverk för kvinnor och själva driva den här frågan? Facket och arbetsgivarna verkar ju inte lyckas så bra. Mm. Polisen vet vi, tog vi också upp tidigare, läggs ner 96% av alla anmälningar om näthat. Mm. Groteskt hög siffra. Mm. Vad säger du?
Jag känner att det finns ju så här, det är, för mig är det väldigt stor skillnad på hat och hot. Hot tycker jag ska vara av högsta prioritet både från arbetsgivarhåll och ja, man hade ju önskat att polisen också prioriterade det högt. Och jag känner liksom för egen del också att om jag får hot så väljer jag också att ta det på allvar och ta det vidare liksom och anmäla. Men när det gäller näthat så blir det ju svårare, för det finns ju en... någon slags lite så här konsensus i branschen om att det ska man tåla, att så här, folk inte gillar det man gör eller gillar en, är någonting som man ska tåla. Så jag vet inte riktigt hur man går tillväga rätt när det gäller just det som man kallar för bara näthat, alltså det som inte nödvändigtvis bryter mot några lagar.
Men du har helt rätt, man måste skilja på de där två. Och det ena är ju mer av ett arbetsmiljöproblem och det andra är liksom ett juridiskt, ett brott helt enkelt. Mm. Samtidigt känner jag att den här inställningen som verkligen är en förhärskande i medievärlden, det riskerar ju verkligen att bli det som vi ser just i den här intervjun med Johanna Garå till exempel. Att offren själva känner att nej, men det blev för mycket så jag drar mig tillbaka. Och då känner jag, vänta nu här, nu måste vi backa lite. Ska vi ha kvinnor som är liksom 39 år och säger att nej, men nu klarar inte jag det här längre.
Mm.
Det är ju fullkomligt absurt.
Ja, men det finns ju också när det gäller just hatet och jag vill inte nämna några namn, men killar i branschen, jag säger, men kom igen, typ så här, det är bara blir lite tuffare, ryck upp dig liksom. Det slår så pass olika hårt beroende på om det är man eller kvinna. Och för att inte tala om liksom, det rasistiska hatet, hur pass vidrigt det är för människor där ute.
Absolut, Patrik Lundberg till exempel, journalisten som är av asiatisk bakgrund, han brukar ju ofta berätta om det här på Twitter och det är ju de mest avskyvärda kommentarer han får. Så jag håller med dig att man kanske inte ska ha ett kvinnonätverk, man kanske ska ha något slags, det vore jätteintressant att höra vad våra lyssnare tycker om det. Mm. Det får vara öppet för alla att ansluta sig, men definitivt folk som är rasifierade, som är ett uttryck man använder ofta nu, liksom folk som är av annan etnisk härkomst än vit eller vad jag ska säga, och folk som är kvinnor som är hårdast drabbade.
Mm-hmm.
Och liksom börja pusha de här frågorna mer mot arbetsgivaren och säga att det här är inte okej. Göra upprop.
Ja, men för att konsekvensen som man ju vill undvika till varje pris är ju att det kommer sluta med att en och samma typ av person pallar att jobba som till exempel programledare eller offentlig journalist eller skribent eller krönikör. Och det vore ju att gå tillbaka i utvecklingen något enormt.
Och jag tänker särskilt på det här fältet sportjournalistik, där så många kvinnor har gjort intåg bara de senaste 5-10 åren. Det är ju också oerhört sorgligt om kvinnor lägger av och säger vi klarar inte av det här. Cheferna tillsätter en man istället och tycker ungefär att ja, men det här var bra, nu blev det lite mindre gnäll.
Ja, men precis.
Vilket mardrömsscenario.
Ja, men verkligen.
Så... nej, men här måste ju någonting göras. Så här kan det ju bara inte se ut.
Ja, men jag håller med. Mm. Också, jag tänker just att vara sportjournalist måste ju vara... alltså, det är så mycket känslor redan. Alltså, absolut. Det är så mycket... ja. Det är så mycket, jag säger inte att, så här, att vita män inte får näthat eller hot. Så här, men... ja, jag bara, vilken mardröm att stå där i sändning och behöva så här, läsa en Twitter-feed om vad tittarna tycker om sändningen. Det är så sjukt.
Mm. Precis. Nej, men så det där är väldigt obehagligt. Och vad ska vi göra helt enkelt? Jag avvaktar lite lyssnarnas kommentarer.
Ja, det gör vi.
Jag tycker att det är så kul. Vi brukar ju lyssna på våra lyssnare.
Det brukar ju verkligen göra. Jag har en fråga. Mm. Har du funderat på att lägga av någon gång? Alltså på grund av av att man inte pallar längre med allt hat och tjafs.
Du menar att vi ska bli personliga, inte bara professionella i den här podden?
Nej, men jag tänkte det måste
poddarnas USP.
Ja, men det måste vi, alltså, för att vi är ju kvinnor i mediebranschen.
Ja, fast faktiskt apropå ett ämne som inte har något med kön att göra. Och jag har absolut tagit pauser från att bevaka extremhögern just när det har blivit för mycket. Det har jag. Mm. Och så får man ju se, jag menar, man får ju göra en avvägning. Är det här feghet eller kan man göra någonting vidare? Alltså jag har känt, så att du har en stor, du kanske är aktuell med en ny bok om ganska extremhögern. Du har ju skrivit en debattartikel, mängden hot och hat är väldigt stor. Då har jag absolut valt att till exempel tacka nej till offentliga föreläsningar på bibliotek. För att då har jag känt att det här är inte värt det. Nej. Någon har skrivit mejl eller inlägg någonstans att kommer du dit så skjuter vi dig i huvudet. Och då känner jag bara att nej, det är inte värt. Men jag har aldrig tänkt på att lägga av. Däremot tänker jag bara på pauser och har också gjort det några gånger. Just låta vissa ämnen vila. Men allt det där beror på hur länge man har hållit på. Alltså jag är ju indoktrinerad. Jag började som journalist när jag var 16. Det kommer aldrig lägga av att skriva. De som har gått ut, och vi har ju så långa utbildningstider i Sverige. De som börjar jobba kanske när de är i slutet av 20-årsåldern. Mm. Märker att det är så här och kommer ut nu. Det kan jag verkligen förstå om de lägger av och hoppar till PR och kommunikation eller liknande.
Mm. Ja, men det måste också vara som Johanna sa till Resumé. Det måste vara nu och de senaste åren måste väl ändå vara den värsta tiden. När det gäller näthat och de här icke-existerande filtrerna i kommentarsfält bland annat och på Twitter och Facebook. Så att det känns som att det kan bli
jämföra.
Bättre.
Och du har ju också jobbat länge, så vi har ju i alla fall det här jämförande perspektivet. Mm. Och det tycker jag också känns oroväckande, just de unga kvinnliga journalister som kommer ut från utbildningen idag och tänker, ha, så här ska det vara. Okej, det är ingen annan som reagerar. Och sen så håller man käften för att man inte vill bli uppsagd, man vill inte bli utlasad och så vidare. Det skrämmer mig mycket mer. Mm. För att jag tror att du och jag kan sätta ner foten på ett helt annat sätt och kan säga att vänta, det här är inte normalt. Ja, så här ska det inte vara att arbeta.
Ja, så det är ju lite trist att man har blivit så luttrad.
Men har du funderat på att hoppa av?
Ja, alltså i början absolut. Då var man ju mycket mer utsatt. Nu så, nej. Är lite samma inställning som du, att man är så insyltad och så van på något sätt. Det finns nog ingenting som kan få mig att känna att jag ska lägga av eller byta bana. Men jag har absolut känt så. Jag tror det värsta var väl, men det har också med hot att göra. Inte så mycket liksom hat och näthat och så. Men när jag fick ett ganska så allvarligt hot, då tänkte jag verkligen så här, men är det här verkligen värt det? Alltså det här är inte normalt. Typ. Is this life? men
sammanfaller ju vissa grejer också tycker jag. Jag skulle aldrig kunna jobba som ledarskribent igen till exempel. För jag tycker att det går så snabbt och det är så snuttifierat. Och jag gillar att skriva längre grejer. Har man väl börjat skriva längre saker och böcker, då är det väldigt svårt alltså, att gå tillbaka till det där. Om du ska producera en text om en stor internationell kris på 2000 tecken och du ska göra det på 2 timmar. Mm. Och sen så ska du få just de tonvis med hat som du får. Så det tycker jag, det skulle jag inte kunna göra igen. Men så det är ju lite liksom, men det hänger ju mer ihop med det här tyckarklimatet, att det går så jäkla snabbt.
Och, var har du jobbat som ledarskribent? På vilka redaktioner?
Jag jobbar på Dagens Nyheter och på Svenska Dagblad och på Uppsala Nya Tidning. Och sen har jag varit kolumnist i Fokus.
Mm. Vad får man för typ av hat när man är liksom liberal? när man är liberal ledarskribent. Jag vet ju bara hur det är att vara vänsterskribent. Mm.
Ja, det är nog precis samma. Därför att, kom ihåg, alltså den stora delen av den här särskilt starka och högröstade rasistiska mobben betraktar ju alla journalister som vänstermarxister. Så de förstår ju inga schatteringar mellan liksom liberalism och vänster eller socialdemokrat, utan det är samma skit för dem. Ja. Så de tycker att du sitter där och har batiktröja på dig och äter böngryt och alla absurda grejer. Så är det. Så det är liksom, deras okunskap gör att det är absolut ingen skillnad. Och oftast märktes att de inte heller läser vad man skriver. Just när de säger så att du borde minsann åka dit och se hur araberna blir behandlade. Och om du någonsin skulle kunna tänka dig att skriva ett positivt ord om Israel. Och då kan jag skicka 4 krönikor som säger att jag har skrivit pro-israeliska texter. Så det är det där också, va? Mm. Man får komma ihåg, det är en stor grej hos hatarna, eller hur? De har ju faktiskt inte koll på vem man är eller vad man tycker egentligen.
Nej. Så kontentan är att Att det är bara trams alltså.
Det är trams, för guds skull kvinnor, hoppa inte av, låt inte den här jävla skiten ta er och kräv er rätt. Faktiskt, kräv bättre villkor och våga. Alltså det är ju så här, förändringen måste ju komma från oss. Trollen kommer inte sluta trolla, hatarna kommer inte sluta hata, utan det här måste vara vi som är utsatta som måste stå för en förändring.
Mm.
Och just det där som du sa, en så konkret sak, vägra läsa upp live Twitter feed.
Ja.
Låt inte cheferna kalla det där för positiv läsarmedverkan när det handlar om att människor ska kommentera dina bröst i direktsändning. Ja. För att det är, har inte ett dugg med läsarmedverkan att göra.
Alltså apropå bröst i direktsändning.
Mm.
Jag fick ett så pass konstigt hat-mail efter att jag var med i Nyhetsmorgon sist.
Mm.
Som...
Där du medverkar regelbundet.
Ja.
Säga, om man vill också titta på Margret, inte bara lyssna.
Exakt, om man vill titta på mig. Jag är med nu i helgen också. Ja, nej, men det är ju liksom en helgpanel och väldigt, väldigt ska man säga, trevlig stämning bara. Det är inte någonting särskilt kontroversiellt som görs där i Nyhetsmorgon. Men jag fick ett så pass... argt mejl om att jag var från en kvinna, ska jag tillägga sig.
Som utger sig för att vara kvinna.
Ja, precis. Som utger sig för att vara kvinna. Som var så här, där sitter du med urringning till naveln. Och,
nej, men
och...
oj, var det verkligen så djup?
Nej, men det är det som är så sjukt, för att jag brukar aldrig ha urringat i tv eller på bild.
Mm-hmm.
Eller på jobbet, så att jag är så här... Ja, men för att det är bara onödigt. Alltså jag önskar att jag hade kunnat klä mig och se ut hur jag vill. Men det är bara så onödigt, för att det lockar fram konstiga saker. Och så hade jag väl, alltså, inte en urringning så att man såg en klyfta. Men jag hade alltså inte en polotröja.
Nej, någonstans däremellan.
Och för en gångs skull hade jag det. Och så bara får jag ett sånt mejl att där sitter jag och visar pattarna i tv med urringning till naveln. Och jag bara, vad fan? Vill folk verkligen att man ska vara heltäckt?
Jag tror att det handlar om att det är ett fan, eller vad vi ska kalla det, eller, nej, men ett lite besatt troll som verkligen har spanat in dig och inser att här är det någonting nytt som händer. Nu har hon börjat visa lite mer hud och sen hugger till. Det är vad jag tror.
Ja. Fan vad irriterande.
Ja. Nej, men man ska ju inte säga att det nödvändigtvis är en man som utger sig för att vara kvinna.
Nej.
Man kan ju se att man får ju absolut mycket skit från kvinnor också. Alla de här klassiska, du är blond och du har legat dig upp och alla sådär. Det kan man ju få höra från kvinnliga mejlare. Och det är säkert så att inte alla av dem är män som har gått in och reggat en kvinnlig adress, tror jag.
Ja, det var bara en parentes. Att jag blev så irriterad över att bli urringningstjejmad när jag inte ens brukar urringat.
Nej.
Suck.
Ja, nej, men det går ju inte att, det är det som är svårt, och det är det som vi får se också vad som händer med Twitter. Ja, men det blir ju också jobbigt om sådana grejer kommer direkt till dig. Ja, men då är frågan, hur reagerar du då? Tänker du svara på sånt eller tänker du blocka dem?
Jag vet inte, det har inte kommit något hat på DM än. Så att när det om det kommer så får jag väl se. Men förmodligen inte svara.
Nej,
alltså vad ska man svara på det?
Men var går gränsen då? Säg att det är någon som kritiserar någonting du har sagt. Och den personen verkar vara liksom ett genuint konto. Janne Jansson.
Janne Helen.
Ja, det här ordet precis inte. Utan vi säger att det är någon okänd men verklig person. Alltså, hur civiliserat ska det vara för att du ska svara?
Nej, men det kan vara upprört och argt. Och för mig går väl gränsen, och det där känner man ju som kvinna, när det går över till sexism, när det bara handlar om mig som person och inte vad jag har skrivit eller sagt eller gjort, då känns det ju bara så irrelevant faktiskt. Man diskvalificerar sig själv, tycker jag.
Så det är lite liksom per mail Twitter basis du utvärderar.
Ja, absolut. Och men framförallt om någon skulle det händer ju aldrig, ska tilläggas, att någon kommer fram på gatan och bara, hej, jag vill feedbacka dig nu.
Det är ju väldigt sällsynt att man får den typen av rakryggad kommentar, även det vore coolt, tycker jag.
Men jag brukar svara om någon verkligen så här, vill kritisera någonting jag har gjort eller sagt, det är klart. Och jag menar, ibland gör man dåliga saker, ibland gör man fel, så att det inte är helt orimligt att det kommer. Men för mig går gränsen när det when it's personal och när det går över till liksom ren sexism. Alltså jag kan inte ta resten av då mejlet eller inlägget på allvar om det fokuserar på saker som en urringning eller en hårfärg eller Alltså du vet,
exakt,
det,
exakt.
Det blir så jävla löjligt på något sätt.
Ja, men jag håller med, när man får såna här mejl där det står någonstans, det kan vara jätteintressant feedback, sen på slutet så står det någonting om men du som är vänsterextrem, du som har en bakgrund i AFA eller vad de nu hittar på, så tycker jag att du kanske borde tänka lite extra på, ja, då är det bara att radera.
Ja, men
så många troll diskvalificerar ju sig själva, det är ganska dumt. Man skulle ju absolut vara mer benägen att svara dem, men det kommer alltid in och någon lite skitsnack och lite förtal där på slutet.
Ja, men alltså jag fick till och med en gång, så fick jag så här ett alltså positiv feedback som avslutades med att jag borde börja ge mig in i porrbranschen.
Nej, men gud.
Istället. Ja. Och jag bara, men fan, så här, alltså, ja, du vet, kunde du inte så här låtit bli att, nej, ta det till en obehaglig vidrig nivå, så här, så att.
Men det är någonting, men det har ju blivit så här sociala medieklimatet. Det är något som att det måste ha någon lite, man tror att det är en vass edge. Mm. Men det måste till något litet djävulskap där i. Men det är så sällan man får de här som bara är, du vet, bra text. Tack. Men vi är tillbaka till old school feedbacken.
Men jag vet, så pass konstigt om våra manliga branschkollegor fick såna typer av mail där de så här, någon bara, men så här, PS.
PS, borde snygg jeansröv idag, ja, i sändning. Nej, men det tror jag inte händer.
Fast det kanske händer. Det vet vi inte.
Nej, vi har ju ingen kontakt med mediemännen överhuvudtaget. Vi har ju bara våra kvinnliga butikhexenätverk.
Ja, nej, men alltså, det vill man ju veta. Faktiskt. Om det händer.
Det kanske vi ska också spana runt lite grann. Kan inte folk kommentera lite på Twitter? Ja. Hashtag AB-podd, 2D.
Är du medieman? Har du någonsin fått, vad ska vi kalla det, utseende...
Ja, vi säger väl sexistiska kommentarer.
Sexistiska kommentarer från läsare.
Ja, kvinnor som män.
Och nu det gills inte om det är någon så här tjej som ni har flörtat med på krogen.
Absolut, alltså,
vi pratar
inte,
här
absolut
i anslutning till, ja, ert yrke.
Ja, ja, precis. Mm, det ska bli spännande att se något. Men du, jag tänkte bara ta upp en liten kortis, apropå det här med lite relaterat ämne i alla fall. Men många mediemän tycker ju så att, ja, men vad är det att gnälla över att det är så sexualiserat och så vidare. Och du och jag är väl av samma inställning här, att det är få kvinnor i offentlighet som kan göra rätt i mediernas ögon. Antingen är att de inte har gått ner i vikt tillräckligt snabbt efter att de har fött barn, eller så är det otäckt viktras på bara 3 veckor. Någon är en val i sin bikini, någon annan ser sjukligt smal ut. Det går inte att vinna. Det är de här ständiga, man ska in och pilla och peta och kritisera kvinnors kroppar. Det är i alla fall en ny brittisk studie som visar att ökningen av antalet brittiska unga tjejer som mår dåligt av det de ser, av sexualiserade bilder i mediebranschen, har ökat rekordsnabbt. Och trots att de resultaten är nedslående, så känns det alltid skönt när sådana studier kommer som visar svart på vitt att det här är ingenting som, oavsett om det är tabloider eller om det är privatpersoner, vilka det än är som står som avsändare, den här sexualiseringen vi har av kvinnor i medierna, den får effekt på den nya generationen unga tjejer. Mm. Det är så, det är ingenting man bara kan kasta ut och sen så vakna till en ny dag som att ingenting har hänt. Mm. Utan de mår dåligt, de får ångest, de funderar på att banta, de känner sig missnöjda med sina egna kroppar och det ökar. Så att det är verkligen i takt med att allt fler, Instagram blir större och så vidare, antalet kändisbilagor blir fler, Så ökar också pressen.
Jag läser lite här innan till från artikeln om den här undersökningen. Och dels så säger man att det verkligen har ökat, alltså drastiskt, det här antalet tjejer som mår dåligt de senaste 5 åren. Att det är liksom så här, oj, 5 år är väldigt kort tid, ja, och att en sån stor ökning är ganska så grovt.
Och vi ska se också, 5 år var också den här siffran som Johanna Garå sa, att hon menar att det har verkligen exploderat de sexistiska kommentarerna. Så att det är väl ganska rimligt att anta att det här hänger samman också med sociala mediers utveckling. Mm. Och,
Men det står också att man har mätt bilder i liksom sociala medier. Mm. Och alltså, då tänker jag, vad kan man göra åt det? För jag tänker, tar vår bransch, våra, alltså, tidningar, tv, reklam och så vidare, där finns det ju ändå på något sätt försök att reglera och liksom lagstifta och hålla koll på hur kvinnor porträtteras. Men när det gäller sociala medier känns det som att det är väldigt svårt att kontrollera hur hur kvinnor porträtteras där. Vad det kan man göra åt det?
Det är ju absolut, men jag tycker att de etablerade medierna får ju inte bara låta sig inspireras av sociala medier. För det är sociala medier som är trendsättare, som hakar gamla medierna och hemska uttryck på och kopierar och vill vara med. Va? Men och så är det som att det inte finns någon tid för eftertanke. Och jag tänker på det här som programmet som vi tog upp i ett av våra allra första poddavsnitt. Det här fräsch eller snygg på en lunch, eller vad heter, där det bara är, ja, men gå in och spruta in lite nervgift och kom ut igen. Och det är inget prat om, kan det vara farligt, kan det ha bieffekter, är det smart att ha någon åldersgräns, behöver du det här och så vidare, utan det är liksom bara ren reklam TV. Det är ju absolut inspirerat av alla de här bilderna på Instagram där folk använder filter, Kim Kardashian och alla hennes följare, och det är liksom helt perfekt och slätstruket. Det skapar ett behov, och sen ser tidningarna, aha, vi måste vara med på den här trenden att det går längre ner i åldrarna och det blir lägre gränser för att göra olika typer av skönhetsingrepp. Så då gör vi det till en stor reklamsatsning.
Mm.
Det är ju den trenden som är farlig. Mm. Jag tror inte vi kan reglera sociala medier. Det är ju liksom vanliga människor.
Ja, men precis.
Vad tänker du?
Jag tycker att det är svårt. Jag har själv... Jag brottas med hur man ska hantera just, ja, men vad ska man säga, den ökade utseendefixeringen kan man väl ändå kalla det, med tanke på hur stort Insta och Snapchat min favoritapp har blivit. Jag vet inte riktigt vad man ska göra, för jag försöker väl kanske, i alla fall i mitt yrke, se till de positiva sakerna som finns där, alltså... om man tittar på liksom representation, det finns så mycket typer av icke-konventionell skönhet som finns på Insta, som, konton som blir superstora och inspirerar folk, så det försöker väl lyfta fram de positiva sakerna som har kommit ur den här explosionen av sociala medier. Det dåliga vet jag inte vad man ska göra åt.
Nej, och det handlar väl också om just den här snabba återpublicering. Alltså tittar du på olika kändisbilagor, oavsett om de är på nätet eller på papper, med de som tillhör etablerade medier, så är det ju ofta en ren återpublicering av bilder på Instagram.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Och det behöver inte vara någon stor grävande satsning för att avslöja det här, men man kan väl ha liksom en slags kritisk grundinställning där man säger att den här bilden har man använt det och det filtret, den och den ljussättningen, den är photoshoppad. Det händer ju väldigt sällan att medierna har den inställningen, utan det är bara, här visar den och den känslan upp sig i sin nya klänning. Och så ser man att jämför du den bilden med en paparazzi-bild så är de personer plötsligt 20 år yngre och 20 kilo smalare. Men unga tjejer som bland annat då vi tar upp i den här studien som är så otroligt lätt påverkade och mår dåligt av det här, de kan ju inte nödvändigtvis dra de slutsatserna själva. Utan det enda de ser är ju liksom en 40-åring som ser ut som 18 och tycker, jäklar, så där ser inte min mamma ut, så där ser inte ens jag ut. Och får den här totalt orealistiska bilden.
Jag kommer att tänka på en väldigt speciell skandal som ägde rum på Island, mitt hemland, för ja, men jag tror det var något år sedan. Island är ett väldigt litet land, så det här, att det här blir en nyhet kanske är på grund av det. Då var det en krönikör i Islands största tidning Morgonbladet som avslöjade att ett stort stort och populärt Instagram-konto som en ung isländsk tjej hade, som hon hade många fans och la upp väldigt snygga bilder på sig själv och på annat, att hon photoshoppar sig själv på sina bilder.
Okej.
Okay. Hon hade så här, alltså verkligen gjort en granskning och man publicerade då så här, det här är originalbilden och här, titta vad hon har gjort här. Hon hade gjort sig
fantastiskt,
själv.
Fantastiskt tycker jag.
Tycker du? Jag tyckte det var helt sjukt.
Nej, jag tycker det är fantastiskt att använda journalistiken för att verkligen granska young influencers.
Ja, jag vet inte, för att det som hände var ju sen att den här tjejen då, instagrammaren och bloggaren, hon var ju tvungen att bemöta det här och förnekade det först och såhär, men det här är ju typ förtal, liksom, jag gör ingenting med mina bilder. Och sen till slut så bestämde hon sig för att komma ut och erkänna att hon manipulerar sina bilder, och det var ganska starkt inlägg som jag minns det, för det var verkligen en lång text där hon pratar om varför hon gjorde så, att hon var väldigt osäker. Alltså det var, du vet, allt från ätstörningar till du vet, det klassiska självhatet man bär på som ung tjej. Och sen att hon kommer sluta med att manipulera sina bilder nu. Och typ, men grejen var att det som jag tyckte var jobbigt med det var ju den här utsattheten att bli uthängd.
Ja. Ja, men det tänkte jag precis. Alltså, skulle man vilja göra om det här och få göra det själv, då skulle man ju kanske ha valt de 5 ledande unga tjejerna på Instagram. Alltså, vad gör de? Och inte välja att fokusera på just en. Mm. Utan titta på, och sen kan man säga liksom att alla de här tjejerna som har så många 100 000 följare eller vad det nu är, alla de manipulerar sina bilder. Men då säger du ju också någonting bredare. För jag tror att det där riskerar ju också att tonårstjejer säger att aha, men det var bara hon. Mm. De här andra är säkert äkta. Det var väl kanske inte det grävet skulle visa, utan det skulle visa att så här ser inte människor ut. De gör det här på olika sätt.
Jag måste också säga att det är faktiskt fler och fler män som börjar manipulera sina bilder.
Ja,
på
men
sig själva.
Är det så? Ja. Det tycker jag att man har sett. Det syns faktiskt. Det är tänder och det är utslätningar och rynkor och det är lite, det är konstiga skuggor vid absen, magrutorna. Och
det är också så här vanliga, alltså vanliga killar, alltså men grejen är, det är ju, jag vet inte, ska man skratta eller gråta åt killretuschering?
Svårt att säga, det
man
låter
inte van vid
löjligt,
att se det. Man är inte van vid att se det på ett sätt. Man är van vid att se killar bara så här som de är, alltså de posar inte på sina selfies och det ska vara lite så här, lite dokumentärt.
Det är så svårt att säga, liksom, på en rent privat nivå så skrattar man ju. Ja. Alltså det känns ju löjligt, men tittar du från ett samhälleligt perspektiv, herregud så tragiskt att det till och med når killar där idealen trots allt är helt annorlunda. Ja. Där alltså sådana som George Clooney som verkligen är grå, gammal och rynkig kan bli vald till årets sexigaste person och så vidare. Så de har ju en helt annan, liksom, utseendefixering. Ja. Mycket större bredd i ålder och vikt och stil, och du kan verkligen vara ärrad. Ja. Men hur många kvinnor med ärr i ansiktet kan man tänka på som är, anses vara sexiga och skönhetsförebilder? Ungefär noll. Ja. Och att män, unga killar, ändå känner det här behovet av att piffa till sig, det är väl ändå tragiskt.
Ja, men lite gulligt.
Ja, kanske gulligt ändå. vi får se hur långt det går.
Men man känner sig lite som så här en sunkig gubbe när man så här efterfrågar mer naturliga män på Instagram. Alltså, för det är typ, det är ju bland det värsta utseendekravet jag vet, när killar ska vara så här, men du måste inte sminka dig, typ så här, lägg av, du kan vara som du är, och man bara, men bara sluta.
Så här, det tycker jag också kan se löjligt ut i tidningar, när man säger här visar sig kändisarna utan smink, men det gör de ju absolut inte. Då ser man ju också att mörka ringar under ögonen är utsuddade, och man har gjort håret extra glansigt, man har gjort någon slags fejkbild av det naturliga. Mm. Det är ju inte alls detsamma som de här hemska paparazzi-bilderna där folk verkligen har liksom finnar och utslag och allting. Nej, men så mer kritisk hållning till sociala medier, inte bara följa i deras spår på det sättet, tycker jag. Men ändå skönt att ha det svart på vitt att det här påverkar. Det är ingenting som liksom feminister sitter och gnäller om för att vi är avundsjuka och inte vill titta på några fotomodeller och sånt där som man kan höra mediemän tro, som man blir så vansinnig av, utan det här är det här är en negativ samhällsutveckling. Så är det bara.
Jag vet du vem Kylie Jenner är?
Ja.
Ja, det är ju den yngsta
Kardashian.
Ja, den yngsta i Kardashian-klanen.
Och väldigt ung va? Typ 14, 15, 16? Ja.
Hon har faktiskt blivit 17 nu.
Okej, okay, men hon är i alla fall inte myndig.
Nej. Nej. Hon har ju, eller hon är ju en trendsättare för väldigt många unga tjejer i hela, på hela jordklotet skulle jag säga. Och hon har ju vad som spekuleras i, antingen injicerat något i sina läppar, eller så har hon, sminkar hon sig så att hennes läppar ska verka större. Och det här har ju, alltså att man ens liksom vet det här, att det här ens är en grej för att medierna bevakar det här. Hur som helst. Nu så har Kylie Jenner typ idag eller i natt var tvungen att skriva på sitt Twitterkonto och egentligen uppmana unga tjejer att sluta, eller så här, hennes syfte med sina selfies och bilder är inte att unga tjejer ska se ut som henne, utan att de ska se ut precis som de är, bla bla bla.
Men ja, varför... det ringer lite falskt. Ja.
Men varför hon är tvungen att skriva de här tweetsen är för att det har blivit en jättemärklig trend i USA på sociala medier som kallas för The Kylie Jenner Challenge. Aha. För att få större läppar så skapar unga tjejer så här vakuumsug runt munnen, så att alltså hela, ja men du vet, hela munnen svullnar upp något enormt.
Förlåt, de skapar ett vakuumsug med dammsugaren eller vad?
Ja men typ, eller så här i en flaska, alltså om man stoppar in munnen och sen så liksom.
Men det här låter ju, det här låter så dumt så att jag tycker man förtjänar att fastna med ett, ankläpparna i flaskan.
Men alltså det är skitmånga som har gjort det, alltså det är så hemskt. Ja. Och det är ju liksom inte särskilt bra eller hälsosamt. Eller...
Absolut inte, det låter fullkomligt idiotiskt, men jag tycker det här låter återigen som när med skapar den här onda cirkeln. Alltså här har du massa grejer, och istället för att kritisera det här och rapportera om det, så bevakar de bara okritiskt. Så medierna bevakar. Nu har hon fått större läppar, har hon sminkat sig, har hon injicerat?
Alltså jag måste visa bara för...
Ja, jag tror faktiskt det.
Åh gud, alltså du kommer bli chockad. Alltså typ så här.
Ja, det där var nog bland det dummaste jag sett. Vi tittar alltså på en kvinna som har läppar som är ungefär hälften så... Ja, det, hon har ett halvt ansikte med läppar bara.
Och här är... Alltså, du ser hur man, och hur man gör.
Jag skulle säga att de här tjejerna ser ut att vara ungefär 13. 12? 13?
Ja. Men nu, alltså så här, för att det här är ju då uppenbarligen någonting som har spårat ur totalt och folk gör det här och filmar sig själva och lägger upp sociala medier, så hon har gått ut och sagt i princip lägg av.
Ja,
och då borde hon ju säga lägg av, jag har initierat mina läppar, det är därför de har blivit större.
Ja, ja.
Så här, inte för att typ så här,
nej,
hon ska uppmana unga människor att göra det, men alltså det känns ju som att...
Ja, de har ett ansvar naturligtvis. De har ett ansvar, så är det. Men om inte medierna utkräver ansvar så kommer de inte göra det själva. Det är väldigt fascinerande såna här idiotiska grejer som man kanske stod och gjorde på någon skolgård. Jag minns inte att jag just försökte få några ankläppar genom att vakuumsuga dem. Men det låter lite som sånt man skulle kunna ha gjort när man var 12-13, eller hur?
Gud, ja.
Jag minns att man till exempel rökte vass för att någon gång hade sagt att man blev hög i 8. Man höll ju på med idiotiska grejer. Och nu kan det istället bli globala fenomen. Mm. Men återigen, är det verkligen mediernas roll att liksom bygga en ond cirkel? Har hon eller har hon inte? Alltså vad är det som är intressant här? Är det inte hur många följare hon har och vad de är beredda att göra?
Här har,
kanske man kanske inte ska publicera någonting om hennes läppar, oavsett vad som ligger i dem.
Det är ju min hållning.
Ja, du tycker det. Man, ja. Medierna ska bara inte rapportera om någon tonårs B-kändis mun.
Nej, alltså framförallt inte minderåriga människor. Mm, mm. Men nu, jag ser att Aftonbladet har skrivit om det
här. Okej, så det har alltså kommit så långt. Det är verkligen fascinerande. Ja.
Okej, så här skriver man. Kylie Jenners läppar är på allas läppar, med ett stort antal sargade läppar som följd. Den som vill vara fin får lida pin, säger talasättet. Men för deltagarna i den virala hashtaggen Kylie Jenner Challenge blev inte helt som de hade tänkt sig. Och sen så ska jag säga, genom att suga läpparna svullna i shotglas och plastflaskor har de hoppats på att få en uppsättning läppar värdiga Jenners. Det har gått sådär. Nu svämmar Twitter och Instagram över av bilder på sargade läppar och munpartier täckta i blåmärken. Och sen så skriver man en fotnot. Nöjesbladet ber dig att inte hoppa på trenden. Du är fin som du är.
Ja.
Det var väl bra ja, med fotnot.
Ja, det var faktiskt en ansvarsfull fotnot där. Men verkligen, här har vi ju en kärnfråga. Hur dumt ska det vara och hur stort ska det vara för att liksom etablerade medier måste rapportera om det? Mm. Då, så att det är liksom 100 000 personer som håller på med det här. Gör det då att det automatiskt måste bli en nyhet, eller?
Jag tycker i det här fallet så
Nöjesbladet tycker jag... Nöjesbladet
tycker ju det. Ja, jag tycker väl att man bara skriver om det. Kanske inte i Nöjesbladet, men kanske så här... Ja, men typ
mod och skönhet, kändisskvaler.
Nej, men jag vet inte vart man ska skriva om det. Och kanske inte, nu vet inte jag hur pass många svenska ungdomar som håller på med det här, men det är ju någonting som måste få ett slut. Alltså om det spårar, alltså så här, kommer folk liksom så här, skada sig allvarligt?
Men då är det också frågan, ska medierna då tänka att vi måste bidra till att få stopp på den här idiotiska trenden? Alltså jag tänker lite på Ice Bucket Challenge. Det var ju folk som verkligen gjorde sig illa. Samtidigt fanns det andra sina grundsyften. Man skulle få ihop pengar till välgörenhet. Så där kunde det väl ha funnits lite mer samhälleligt intresse av att säga att det här började med kändisar, den och den fick ihop 1 miljon till Amnesty och så vidare. Och sen varnat man lite grann. Det här är ju renodlat korkat. Här finns ju inte ens någon sån. Nej, jag har svårt att se att någon ska skriva om det, för att det är en trend.
Ja, alltså jag tycker inte man ska skriva om det som så här, den senaste heta trenden, vilket man ju gör här.
Här rapporterar man ju om det idiotiska fenomenet bara. Ja, exakt.
Och
nej, men det är väl den värld vi lever i. Det kanske är
det. Jag tror verkligen att det är den värld vi lever i.
Men du, då skulle jag vilja fråga om något mer allvarligt som också har med Aftonbladet att göra. Mm. Känns ju lite taskigt här eftersom vi hade Jan Helin som gäst. Så nu ska vi basha ordentligt när han inte är här. Nej då, men det har ju blivit väldigt kritiserat det här Sverige tycker.
Mm. Sverige tycker är alltså Schibsteds egna opinionsmätning kan man säga. Sverige tycker består av en panel som är självrekryterande, alltså folk anmäler sig och säger att de vill vara med, och sen så är man med i den här panelen, då får man mail med x antal frågor i veckan som man svarar på, och sen presenterar Sverige tycker resultatet från den här panelen.
Och någon kritiker har sagt att man kan tydligen regga sig flera gånger.
Ja, exakt. Alltså den
så
har
det
ju
kan vara Anna Andersson, Johan Johansson, och du får det till olika mailadresser och det finns ingen koll så.
Precis, tydligen så är det så.
Men det har vi inte verifierat.
Nej, alltså så här. Sverige tycker har ju använts typ lite, jag vet mycket under valåret på Aftonbladet så skapade man olika nyheter utifrån svaren där för att se liksom, men, vilka frågor som vissa åldersgrupper tyckte är viktiga och så vidare.
Men det är ändå ganska, den är 1 år gammal, de började rekrytera till den förra våren 2014 va?
Ja, det kan mycket väl vara så. Men det här, nu har Sverige tycker hamnat lite i blåsväder, eller snarare de har fått kritik för sin senaste mätning som Aftonbladet ger ett knäck på. Och så här lyder rubriken efter den mätningen: SD är snart störst bland männen. Och så ingressen: Sverige tycker snart kan SD ta första platsen från S. Och Aftonbladet gör en story på det här och pratar med politiker och så vidare. Och sen så skriver man då den här fotnoten: notera att den prognostiserade utvecklingen är teoretisk och en grav förenkling av verkligheten. Och då anser bland annat Dagens Arena att det här är liksom superoansvarigt att göra stora stories på saker som egentligen inte alls behöver stämma överens med verkligheten.
Det man kan säga att Aftonbladet har gjort, de ville ha en nyhet. De har sett till att skapa sig en egen nyhet här.
Ja, men alltså, jag kan känna att det är mycket av opinionsmätningar är ju, alltså bör ju tas med några ton salt, känner jag.
Absolut.
Men jag har själv aldrig jobbat som nyhetsreporter och skapat knäck utifrån opinionsmätningar. Så jag är ju en sån som tar lite vad jag tycker passar min tes för stunden liksom, och skriver vidare på det. Så att jag vet inte riktigt så här vad man ska säga om det här. Jag tycker väl att det är problematiskt om man skapar så pass stora stories på någonting som faktiskt skulle kunna vara helt falskt. Med tanke på att man kan regga sig flera gånger och det kanske finns folk som har trollat den här mätningen och så vidare.
Alltså det är ju väldigt svagt. Nu ska jag låta så här jättetorg och som en så här gammal statsvetare. Alltså, vi har ju ett antal väldigt tunga och bra opinionsmätnings- och analysföretag i Sverige som har väldigt god renommé. Då är det ju så att eftersom det blir då akademiskt torrt, det blir massa förbehåll. Du kan inte göra den här typen av rubriker på den typen av material. Mm. Och då är ju trenden, inte bara i Sverige, att tabloider gör sina egna mätningar. Men problemet då är att, vadå, alla har ju inte läst statsvetenskap. Vi har massa unga läsare som inte ser skillnaden mellan en Novus-mätning och det här Aftonbladet-mätningen. Man förstår inte, man ser opinionsmätning som opinionsmätning. Mm. Man förstår inte att det finns så många faktorer, alltså, vad har vi för urval? Mm. Och det här handlar ju liksom också om att undervisningen i källkritik i skolan är till exempel väldigt dålig. Folk har bristande kunskap om det idag. Så jag skulle säga att det är väl där som är det publicistiskt oansvariga. Man kan inte räkna med att gemene läsare har all den här kritiska insikten om hur många är det? Alltså, vad är det för skillnad på att ha 50 personer som underlag och 5000? Vad är det för skillnad på att ringa runt slumpmässigt? Och vad är det för skillnad med att be folk själva delta? Mm. Är det någon skillnad med hur man skapar frågorna? Jag menar, sånt där är det ju, det ser man ju ofta till exempel ledarskribenter går i den här fällan, att man går inte tillbaka och tittar på frågorna. Är de ledande? Det är till exempel något som Forum för levande historia har fått kritik för, när man har sagt liksom att tycker du att alla judar styr världen? Det kanske inte ens är en konspirationsteori folk kände till. Mm. Aha, så kanske det kan vara. Ska judar vara hiriga? Man placerar olika tankar och så vidare. Men allt det här är ju liksom mycket mer djupgående diskussion. Mm. Och så där känner jag att det är oansvarigt. Man säger att det här är en mätning. Sen kommer alla de här förbehållen att det här kanske inte speglar verkligheten på slutet. Mm. Kan man överhuvudtaget dra några slutsatser av den här? Alltså, jag känner att den är så pass svag, den här mätningen, att nej, alltså, den håller ju nästan inte. Nej. Det är det. Men sen så samtidigt så ger det man skulle vilja ha då, det är ju att man har några kompletterande. Alltså man lägger ut det här på tunga opinionsföretag som säger då att det här stöder till viss del er tes. Mm. Då har du ju lite mer kött på benen. Mm. Men som det ser ut nu så har de skapat sin egen nyhet.
Ja, jag läser innantill nu från Dagens Arenas krönika där de i princip säger, eller ja, de säger släng Sverige tycker i soptunnan Aftonbladet. Mm. De skriver så här. Utifrån hur opinionsmätningarna sett ut de senaste månaderna med uppåtgående siffror för Sverigedemokraterna gör man alltså en framtidsprognos. Mm. Så enligt den kan SD ha gått om M och S som största parti bland män lagom till augusti. Så det är till och med så pass svagt. Alltså,
just det, vi pratar till och med flera månader fram i tiden här.
Exakt. Ja, ja. Men så du tycker att man också ska skrota den här typen av opinionspanel eller opinionsundersökning?
Jag tycker att den skulle kunna finnas kvar som ett komplement.
Mm. Ja. Typ så här, det här tycker våra läsare.
Ja,
eller?
Ja, och då måste det vara tydligt. Aftonbladets läsare, Aftonbladets manliga läsare säger, hos oss är SD större. Mm. Aftonbladets läsare har talat. Mm. Den typen av grej. Mm. Ja, men absolut, och man undrar lite hur de har tänkt faktiskt. För att det här måste man ju ha förstått, att den här kritiken ska komma.
Mm.
Mm. Så jag vet inte, man har velat vara först med det här. Man har velat en allvarlig del av den här kritiken som Dagens Arena framför, det är ju att man spelar SD i händerna.
Ja.
Genom att man pratar om att det här och det här, så här bra kommer det gå för dem om ett halvår.
Ja.
Och det gör väl att det hela känns ännu mer osäkert.
Precis. Och att där kan jag bara hålla med. Alltså, jag tycker ju verkligen att man ska vara superförsiktig med att förhärliga SD. Och det blir lite den vibben när man läser de här texterna, att så här, oh, de är störst och bäst och ja, nej, det är lite
obehagligt. Alltså iaktta större försiktighet när det handlar om främlingsfientliga partier.
Ja.
Just det, men om det är något sånt där, kan du tänka dig att nya bolåneregler, kan du tänka dig att byta bostad snart? Det kommer bli lättare att få green card i USA. Skulle du kunna tänka dig att flytta till USA med din familj? Alltså såna här lite mer teoretiska, kanske lite mer allmänna frågor. Men just det här är ju allvarligt.
Ja.
För det har vi ju sett, alltså att ju fler som tycker att SD är ett normaliserat parti, desto fler kan tänka sig att rösta på det. Alltså, när du kommer över hela den där tabuspärren, då bara brister det. Och vill Aftonbladet, som har haft en så stark antirasistisk linje med vi gillar olika och allting, vill de verkligen bidra till den här utvecklingen? Det blir man lite besviken på, kanske.
Mm, där kan jag bara hålla med.
Mm. Ja, nu var vi jäkligt kritiska mot två Aftonbladet. Jag undrar, vi har ju kört på här, Margret, i snart 50 minuter. Vad är det här som håller på att hända?
Vad fan är det frågan om?
Ja, men jag tänkte bara för att det inte ska bli två elaka saker mot Aftonbladet så ska vi kanske få in en liten pik, en liten gald till Expressen också, bara för att avsluta med.
Ja.
De här kontroversiella Bashar al-Assad-intervjuserien. Vad tycker du om det, bara som slutkläm?
Jag måste säga att jag satte kaffet i halsen när jag läste de intervjuerna. Och den första framförallt, kanske. Det kom som en chock. Det var som att läsa så här, ett idolporträtt, kändes som. Jättemärklig ton i hela texten. Avsaknad av kritiska frågor, följdfrågor och så vidare. Jag gillade inte den här paketeringen alls.
Nej.
Du, vad säger du?
Det är roligt att du använder ordet paketering. Ah. För det var precis det jag tänkte. Jag är inte alls mot att man ska intervjua en diktator.
Nej.
Det är väl alldeles utmärkt om man får den möjligheten. Men sen ska det ju användas till att göra en analys, till att göra en kolumn, till att en reporter går ut och pratar med experter, pratar med flyktingar, pratar med andra offer och säger: det här är de citat jag har fått. Vad säger ni om dem? Och sen så gör du någonting väldigt spännande och insatt. Och självklart fortfarande baserat på det här unika intervjumaterialet. Men paketeringen, där man sitter i två såna härligt kungliga stolar. Och det påminner om rena, liksom, här träffar vi drottning Elisabeth eller prins Charles. Det blir en vördnad, det blir en respekt som en diktator absolut inte förtjänar. Mm. Mycket, mycket obehagligt upplägg.
Mm. Jag håller bara med. Det var så konstiga formuleringar, så konstigt presenterat också av Expressen och deras kanaler. Det var verkligen så här mycket...
Ja, det är presentationen jag stör mig på, paketeringen som du säger.
Fett, här har vi ett scoop, gud vad, liksom, och många så här i branschen bara sjukt snyggt jobbat Expressen och så vidare.
Mm. Att det är scoopet som räknas, man fick diktatorn och sen är det slut. Men där börjar ju bara jobbet, att få själva intervjun. Och sen så stör jag mig också lite på det här... Att så många har hakat upp sig på det här med formuleringarna, frågorna som du säger. Mm. För faktiskt, man måste anpassa sig. Jag kan tänka mig att en reporter blir utslängd efter 3 minuter om du direkt börjar prata om varför du har gjort det här och det här och offren ökar antal och så vidare. Jag har intervjuat till exempel politiska extremister. Du måste prata på ett helt annat sätt. Jag har i mitt liv ställt frågor som du som arier, ... Ja, och det är därför att du ibland måste du lägga dig på den personens nivå. Mm. Antingen för att intervjun annars tar slut, eller därför att du får inte rätt svar. Men sen har ju det stora ansvaret att inte bara publicera det rakt av.
Jo, men det är väl det som man stör sig på med eller formuleringarna. Att det
vi förstår att de måste göras. Ja. Vi hajar det. Men låt inte läsarna ta del av det skicket.
Men vet vi om Expressen har bemött den här kritiken då?
Det har de säkert. Jag tror Thomas Mattsson har gjort det på sin blogg. Ska vi hitta något sånt citat, tycker du, för avrunda med? Eller ska vi låta våra lyssnare hitta det själva?
Ja, alltså så här, om jag känner Thomas Mattsson rätt, skojar bara, jag känner inte honom alls. Jag har poddat med honom i 2 timmar.
Ja.
Nej, men så har han skrivit världens längsta förklaring säkert.
Ja, ja.
Och det orkar vi inte citera här.
Nej, det gör vi faktiskt inte. Men vi tror att de har försvarat sig, men vi står
de
fast.
De har försvarat sig, eller så här, han skriver så här på Twitter: hur intervjuar man en diktator? Jag ger lite bakgrund på, och sen en länk till... sin blogg. Så där får man läsa om man vill höra Expressens förklaring till varför det blev som det blev.
Mm.
Det blev en liten katastrof, tycker vi. Lisa, tack för idag.
Ja, men tack för idag, Margret.
Vi ses i nästa vecka igen.
Det gör vi. Och vi ska också säga till våra lyssnare, tipsa gärna om olika specialavsnitt som vi ska ha. För vi har faktiskt tagit upp en av de tipsen förut. Och vi har ett i The Pipeline.
Jajamän.
Så vi lyssnar till er röst.
Yes. Och om du vill hashtagga oss så är vi AB-podd. Och vi finns på sociala medier och mail. Och ja, ni vet var vi finns.
Så tar du utanför Kipstedthuset.
Jag finns även på Snapchat. Margret_Atla. Tack för att du lyssnar.
Tack för att du lyssnar. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.